Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag kommer ifrån Sandviken. Från början är uppvuxen i ett mindre samhälle som heter Kungsgården, som ligger en mil väster om Sandviken, där jag bodde tills jag flyttade hemifrån. När jag var 20 eller 19, beroende på hur man ser det, jag gjorde lumpen i Sollefteå. Och utbildning så har jag väl... Det jag har som är en examen är att jag har en filkand i litteraturvetenskap. Men jag... har mestadels, innan jag blev, vad ska man då säga, typ heltidsförfattare, så har jag jobbat som journalist i många år. Och jag gick journalistprogrammet i Stockholm, men jag gick aldrig klart det, för jag fick ett jobb innan dess. Men jag har väl då liksom, ja, mina akademiska studier då är då främst inom humaniora och litteraturvetenskap. Och sen då med journalistik, kan man väl säga, som jag pluggade i Stockholm innan jag började jobba.
Gör du något annat än att bara skriva böcker?
Ja, alltså de senaste 5-6 åren så har jag försökt bli författare på heltid. Tidigare så var journalistiken mitt det jag tjänade pengar på, helt enkelt. Och författandet mer av en hobby. Men efter att det liksom började rulla på ganska bra, så har jag ändå... nästan lyckas försörja mig på det. Jag jobbar lite extra som, eller jag undervisar på någonting som heter Skrivarakademin på Folkuniversitetet, på deras distansutbildningar. Så har jag dels en särskild kurs i att skriva för ljud, eftersom det är det jag främst gör med ljudboks. Ljudböckerna är ju den främsta plattformen för mina böcker, eller vad man ska säga. Så att det är där jag då undervisar. Men sen så handleder jag även ett antal elever på den här utbildningen. Sen så skriver jag även krönikor i Västerbottenskuriren. Det är väl egentligen den enda återkommande journalistiska grejen jag har fortsatt nu. Att jag har en stående krönika där var tredje vecka. på kulturområdet med fokus på litteratur. Men annars så försöker jag mestadels fokusera på författandet. Och även kanske göra lite så här redaktörsjobb och sånt inom bokbranschen och sådär. Föreläser lite grann om bokbranschens digitalisering och sånt där som jag också har haft som ett intresseområde eller vad man ska säga.
Vad är din relation till skräckfilm, skräckböcker?
Faktum är ju att det var där jag började, skulle jag säga. Mitt intresse för litteratur, jag var en sån här typisk bokmal när jag var liten. Jag läste jättemycket och jag läste ganska mycket skräcklitteratur och sånt där. Och som flera andra författare som du har intervjuat i den här podden tidigare har sagt, så var det ju ofta Stephen King som var inkörsporten. Och som också är en författare som har fortsatt hänga med. Men när jag började liksom göra mina egna första, vad ska man säga, författarförsök, när jag började skriva noveller och sånt, och också, jag menar, som skoluppgifter egentligen på högstadiet, när det började bli att man liksom skrev lite mer på riktigt eller vad man ska säga, så var det typ skräcknoveller som jag skrev. Och det var ganska hemska historier faktiskt. Den enda gången, jag var alltid en väldigt skötsam elev, men den enda gången jag kan minnas att jag fick hemringning av en lärare var när min klassföreståndare ringde hem till min mamma. Och hon ringde hem till min mamma och till min kompis Jennys mamma och berättade att svenska läraren hade slagit larm för att vi skrev sådana fruktansvärda noveller på svenskan som vi lämnade in. Det var liksom så här, det var ond, bråd, död, och det liksom sprutade blod ur kranar när man vred på dem och så där. Vi var otroligt inspirerade av King och Dean R. Koontz och såna här, och försökte liksom på något sätt vara värst. Så att hon undrade helt enkelt om jag genomgick något jobbigt eller något sånt som jag försökte bearbeta eller något sånt där. Så att och det var väl just det där att jag var så himla skötsam och duktig liksom jämt i övrigt, och så kom det där liksom som de då, ja, de var oroliga helt enkelt att allt inte stod rätt till. Men nej, det skulle jag väl ändå hävda att det gjorde, att det stod rätt till alltså. Men så det var där jag började. Så jag skrev ganska mycket på det inom liksom skräck och rysar och sånt till en början. Men sen så när jag sen då väl debuterade som författare 2005, då var ju det med en relationsroman, eller en sån här så kallad generationsroman som heter Danny Boy och kärleken. Och det var väl mer för att jag hade... På gymnasiet så halkade jag över till att skriva kärleksnoveller. För att det fanns en tidskrift på 80- och 90- och början på 00-talet som hette Mitt livsnovell. I den tidningen så fanns det varje... Den var ju främst riktad till tjejer och bestod till stora delar av liksom noveller då, av olika slag. Och grejen var att i varje nummer så hade de en killnovell också, som då skulle vara skriven ur en killes perspektiv. Och den där testade jag att skicka in ett förslag till ett nummer, och fick den antagen och publicerade i den här tidningen, och fick ju då liksom ersättning för det. Och då började jag skriva det ganska frekvent, så att under en period så var jag med i nästan var och vartannat nummer av den här tidningen med mina då ganska känslodrypande kärleksnoveller om unga killar som inte riktigt vågade älska och var liksom, betedde sig illa liksom, genom att de var fega helt enkelt och så där mot tjejerna och sånt där som de var kära i, såklart, samtidigt.
Det var lite incelkultur redan då i dina historier alltså.
Nej, men alltså det var väl snarare så där att killen blev oftast ihop, men sen så var han liksom, det var kanske snarare som att han gamade dem liksom lite grann eller något sånt där kanske, och just det där att de var för, det slutade nästan alltid med att killen lärde sig en läxa, alltså att han hade liksom då sårat tjejen, och till sist så var det ju hon som stod där liksom, ja, men alla var ledsna i princip, det var väldigt sällan de hade lyckliga slut, de där novellerna. Och men så då blev det liksom att jag började skriva den typen av berättelser under en ganska lång period istället. Och när jag då sen skulle försöka ge mig på att börja skriva romaner, så blev det också åt det hållet det gick. Men samtidigt så hade jag liksom ändå, jag läste fortfarande mycket skräck och såg mycket liksom rysare och skräckfilmer och sånt, och har alltid liksom hållit det nära hjärtat. Men det var ändå en annan typ av författande som jag började med. Men det gick över, eller vad man ska säga.
Kommer du ihåg vad några av novellerna där i skolan kunde heta?
Nej, gud, jag har faktiskt tyvärr inga, vet du, jag minns faktiskt inte. Men däremot så minns jag minns att novellerna som jag skrev för mitt livsnovell, de hade ofta titlar av liksom formen typ så här, jag var för feg för att älska och sånt där. Och så var de alltid, och så var det ju alltid bilder på, de illustrerades ju alltid av väldigt så här bildsköna män som såg ledsna ut eller något sånt här, liksom, som såg ut att lida och hade blicken långt borta och sådär. Liksom, så, ja, det var en... Det var, jag har kvar några av de där tidningarna. Och jag fick ett personligt tackbrev av chefredaktören när tidningen lades ner för min liksom långa och trogna tjänst. De här skrevs ju alltid, det var ju aldrig några... det fanns ju de var ju inte undertecknade med namn eller någonting sånt, så att man var ju alltid anonym ut mot publiken, eller vad man ska säga då. Samtidigt så gjorde jag ju liksom ingen hemlighet av att jag skrev dem där bland vänner och bekanta och sånt, men det var ju inte man var ju inte offentlig eller vad man ska säga.
Eftersom du har skrivit ganska mycket och i stort sett hela livet, var kommer inspirationen ifrån?
Jag skulle väl säga att jag har alltid, dels så har jag väl hämtat inspiration från mitt eget liv. Även om de historier jag har publicerat alltid har varit fiktiva, så har de ändå på något sätt haft ganska stora... Alltså, jag har hämtat ganska mycket från mig själv i dem. Och i de här... I mina första romaner, som då var liksom mer av de här generationsromanerna och sånt, så var det väl... De handlar ju om en... De handlar om en ung man i min egen ålder. Så ja, nu är jag inte så ung längre, men då var jag i det i alla fall. Den första då kom i 2005 när jag precis hade fyllt 30. Den utspelade sig några år tidigare och när jag var typ så här... Ja, jag skrev den när jag var typ så här 26-27. Killen i boken är 25 eller något sånt där. Och det var liksom, så jag hämtade liksom ändå episoder från mitt eget liv och utnyttjade dem i den här liksom fiktiva historien. Och det har jag liksom sen då kanske liksom fortsatt med. Och när jag sen började skriva den här liksom långa ljudbokserien som Virus, som vi väl kommer att komma in på här senare nu. Där hämtade jag ju mycket av det personliga i... för då hade jag blivit förälder. Och det började liksom någonstans med den här rädslan för vad skulle hända. Alltså om det här... Om det blev ett virusutbrott av den här skalan, vad skulle jag göra själv för att försöka liksom rädda eller försvara eller skydda mitt barn? Så det var liksom där någonstans den historien började.
Kan hoppa över på Virus på en gång. Jag tänker de här centrala karaktärerna, Iris, Amanda, Dano, det finns ju några fler. Skulle man kunna säga att Iris är inspirerad av dig då själv?
Ja, det skulle man nog kunna säga. Jag skulle nog kanske säga att Iris och Amanda är två sidor av mig själv kanske. Men främst är det ju då Iris. Liksom, hon är ju den här hon är ju då den här småbarnsmamman. Eller småbarn, ja, hennes dotter Sigrid är ju 6 år. Och det var, jag hade... När den första boken kom ut i Virus-serien 2016, så var min son, mitt äldsta barn, var då 6 år, som av en slump. Där fanns det ju väldigt mycket av mig själv i det. Sen så vet jag väl inte riktigt om I mina berättelser så har i alla mina de här ljudbokserier som jag har skrivit, för efter Virus då, så har jag även skrivit en serie som heter Nära gränsen, som är mer av en spänningsthriller, och sen en ny serie som jag jobbar på nu som heter Soda, där den första heter Bränd jord. Och i alla de tre serierna är det kvinnor i huvudrollen som har ett ganska komplicerat förhållande till sitt föräldraskap, skulle jag vilja säga. Att de inte riktigt känner att de är särskilt duktiga som föräldrar och har väldigt dåligt samvete för det. Och det där är väl visserligen någonting som jag har ju själv varit en väldigt aktiv förälder, eller vad jag ska säga. Jag har varit i mitt liksom föräldraskap, så har väl jag kanske varit den klassiska mamman, eller vad man ska säga liksom, faktiskt, för att jag har varit den som har, i och med att jag också alltid har arbetat hemifrån, som frilansare, först som journalist och sen som författare, så har jag varit hemma jämt, eller vad man ska säga. Så det har blivit liksom naturligt att jag har tagit väldigt mycket vab, och att jag har varit den som har liksom, ja, men kunnat hantera vardagen eller någonting sånt, eftersom jag ändå bara sitter hemma i soffan hela dagarna och jobbar. Och så att jag tror att jag kanske har på något sätt försökt kanalisera den här liksom, den här typiska pappan eller någonting sånt, och sen, men istället gjort den till mamma i de här berättelserna eller någonting sånt. Så att jag vet inte riktigt varför jag skriver den karaktären gång på gång, men det är det jag gör i alla fall.
Men hur kom du fram till just det mytoset som Virus skapar? Vi kan ju säga att det blir ungefär som i vilken zombiefilm som helst, att bara över natten så vänder sig hela jorden och mänskligheten går i stort sett under. Det är ju ingen spoiler, för det står väl på baksidan till och med.
Nej, men visst. Jag skulle väl säga att när jag kom på idén, så var det ju egentligen, det går ju inte att liksom sticka under stol med att jag var ju djupt influerad av en tv-serie som The Walking Dead till exempel, eller filmen 28 dagar senare, eller och just den här liksom, det sker det här utbrottet, men jag ville samtidigt inte att det skulle vara zombier, utan jag ville liksom ändå att det skulle vara mer verkligt, eller vad man ska säga, att det inte skulle finnas den här liksom, det skulle bara vara ett virus helt enkelt, en pandemi som drabbade världen. Och när samtidigt så vill jag ha ändå lite grann av den här farligheten som ju zombier utgör, så jag lät de här människorna, att när en del drabbas av viruset, så blir de väldigt aggressiva under en kort period innan liksom viruset helt tar över deras kroppar och de dör. Så det fanns liksom lite grann i alla fall med i det hela. Men jag ville liksom ändå inte att de skulle kunna liksom traska omkring för evigt och vara liksom, vad ska man säga, odöda. Så det är ju ändå bara en pandemi, eller vad ska man säga. Men den är ju då som en pandemi uppskruvad till 12. Alltså just för att det är en extremt kort inkubationstid. Det finns heller ingen sån här latensperiod eller vad det heter, att man så fort man smittas av viruset så blir man själv smittsam också, vilket gör att när det väl då, och plus att det är då också att det är en, att viruset har en dödlighet på ungefär 99,5%, vilket också var en siffra som jag snodde från Stephen King, för det är även den dödligheten som viruset har i Pestens tid, har jag för mig. Och det är en liknande i min berättelse. Och det där, så det går extremt fort. Så att när väl liksom viruset har kommit ut i en tätbefolkad region, och det visar ju sig ganska snart att det är Stockholm som är epicentrum för det här viruset, så är det egentligen i princip redan kört. Alltså de som är insatta i det hela, alltså de som vet vad som är på väg att ske, förstår att okej, that's it liksom. Det var det ungefär. Nu tar ju det här ganska lång tid i berättelsen innan mina huvudpersoner lyckas liksom få reda på vad det är som har hänt och så. Utan och det är ju ett av mysterierna som ska liksom då, ja, vad ska man säga, ja, som ska nystas upp helt enkelt under berättelsens gång. Men då är det då att de här mina huvudpersoner är till stora delar tillhör då den här lilla klicken av människor som är immuna mot viruset. Och det visar ju sig då dessutom att de, förutom att vara immuna, så är de även smittbärare. Så de är ju livsfarliga för de som inte ännu har blivit drabbade av viruset. Vilket ju då gör att det blir en kamp mellan de som är immuna och de som är osmittade ännu. Och som inte är immuna. Så de blir ju liksom, ja, de immuna är livsfarliga helt enkelt för de som är osmittade. Och så där uppstår det då också en kamp, eller vad man ska säga, mellan de två grupperna.
Jag tänker första fem böckerna ungefär, den tidslinjen är ju inom 2 eller 3 veckor.
De fyra första böckerna utspelar sig inom.
Hur kommer det sig att du valde en så tajt period?
Det har alltid i mina berättelser varit väldigt tajta tidsperioder. Och det skyller jag faktiskt helt på tv-serien 24. Jag var jätteinspirerad av det. Jag tyckte otroligt mycket om den när den kom. Och tyckte den var supercool. Och det var i den vevan som jag började skriva det som sen blev min debutroman, Danny Boy och kärleken. Och den utspelar sig också inom loppet av ett dygn. Och har liksom som en cirkelrörelse som går som en klocka nästan, skulle man kunna säga. Och det där skrivandet har jag liksom sen fortsatt att använda mig av väldigt mycket. Så att det var egentligen inte tänkt att bli så när jag började skriva virus, utan där jag hade faktiskt gjort en synopsis på den första boken, och i den synopsisen så gick det flera månader i bok 1. Men sen när jag väl hade skrivit den klart så insåg jag att, men vänta nu, boken börjar en tisdag morgon och den tar slut torsdag eftermiddag. Alltså typ sådär, då hade det gått 2,5 dag. Och sen så är det i bok 2 utspelar sig inom loppet av ett dygn i princip, förutom en liksom typ ett sista kapitel som hoppar fram ett halvt dygn eller någonting sånt. Så det är väldigt tajt. Och sen är det också, men sen från bok 5 så har de hoppat fram 3 månader i tiden. Och det introduceras lite nya rollfigurer och så också. Men även de 3 böckerna utspelar sig inom loppet av en vecka eller någonting sånt. Så att det är väldigt, väldigt tajt. Det händer mycket.
Ja. Jag tänker bok 5-7, de måste ju ha kommit någonstans under själva pandemin. Har jag rätt då?
Ja, den sista boken kom under pandemin. För jag gjorde nämligen mellan bok 6 och 7 så skrev jag den första delen i den här Nära gränsen-serien. Så det blev ett litet längre tidshopp där. Före det så kom böckerna med typ ett halvårs mellanrum. Från sommaren 2016 och framåt. Nej, så den sista boken kom i maj 2020. Så den kom ut samtidigt som den första kulmen för coronan kom, eller vad man ska säga. Och när jag skrev de sista kapitlerna typ 4 månader tidigare eller någonting sånt, det var ju precis när det hade börjat pratas om det här nya viruset och sånt. Så det var en väldigt märklig känsla att det här då liksom, just den här pandemin som jag hade skrivit om så länge, helt plötsligt blev verklighet. Och det blev också lite märkligt, för att vi hade ju pratat om att vi skulle liksom försöka slå lite på stora trumman när den här 7:e boken kom. För då var det här, för de här böckerna är ju utgivna då, som ljudböcker från början och för Storytel på inom ramen för deras egen utgivning som de kallar för Storytel Original. Så de finns ju bara hos Storytel i ljudboksform. Eller den första boken finns också hos BookBeat, men inte någon av de andra. Men Sen finns de ju även i tryckt form. Men det är ändå så att ja, vi hade ändå, det var den längsta serien som hade gjorts inom det här Storytel Original fram till dess. Och den var, och den hade gått väldigt bra. Så det skulle liksom ändå, vi skulle göra vi skulle försöka göra en ganska stor grej av det. Skicka ut pressmeddelanden och göra liksom, jag skulle göra lite PR och sånt där. Men det blev ju jättemärkligt att göra liksom reklam för en pandemifinal mitt under en jättehemsk pandemi där folk dog i parti och minut liksom, och där Anders Tegnell stod varenda dag och rapporterade nya dödssiffror liksom. Så att ja, det blev, jag tyckte det var, blev väldigt märkligt att göra det, så att det var lite synd att jag inte hann bli färdig innan, skulle jag väl säga. Det hade känts bättre, för det var, jag tyckte det kändes lite fel att försöka liksom på något sätt rida på någon sorts coronavåg eller något sånt där. För det vill jag inte göra.
Iris och Amanda, de är ju varandras motsatser i stort sett. Det är Iris som är mamman, Amanda som är den fria. Men sen har du också en tredje som är väldigt central, och det är Dano. Han är flyktingpojke, de har flytt ifrån Syrien. Hur fick du in honom i berättelsen? Eller varför, eller vad man ska säga?
Ja, jag kan faktiskt... Det var verkligen så att jag fick in honom i berättelsen faktiskt, för att han fanns inte där från början. För att när jag började skriva den här berättelsen så... Jag hade börjat pyssla med den här berättelsen innan den här Storytel Original-satsningen drogs igång. Och de hörde av sig till mig och frågade om jag var intresserad av att börja skriva för det här nya konceptet som de då skulle lansera. Och då så sa jag att jag har nog kanske en berättelse som skulle kunna passa för det här. Och då hade jag skrivit kanske första tredjedelen av manuset till den första boken i serien. Och då när de tittade på det så sa de att men det här blir ju superbra, det här vill vi verkligen ha. Men vi skulle vilja ha in en person till så det inte bara blir de här två kvinnorna. Och då tänkte jag liksom att okej, vi behöver ha in en till, och jag ville liksom inte ha, jag ville också göra det, jag ville inte att vi, för dem var sådär, ja, vi kanske ska in en man också då liksom. Men jag tyckte att det var en ganska, jag ville ändå göra en poäng av att det bara var kvinnor som var de drivande i, eftersom det här ändå är en så tydlig actionberättelse i en genre som ofta är ganska manlig. I den här typen av liksom actionberättelser överlag, så kände jag ändå att jag vill att det ändå bara ska vara de här två kvinnorna som är de vuxna, eller vad man ska säga. Men om man då ändå ska ha in en kille, så tänkte jag, ja, men då får det bli en ung kille. Och då kom jag på Dano, och det är ju, han har ju egentligen, och det är väldigt många som har tagit Dano till sina hjärtan verkligen, och vilket jag tycker är väldigt kul, för att han var väldigt rolig att skriva, och jag tyckte väldigt mycket om honom. Och han är ju också drabbad av ett väldigt grymt öde, för de har ju då liksom, när berättelsen börjar, när han introduceras i berättelsen, så har ju de då varit, för den utspelar ju sig då 2016, när det fortfarande var det här med att det kom otroligt stora flyktingströmmar från södra Europa, eller från Syrien då, alla de här liksom, som vandrade genom hela Europa och tog sig upp till Sverige. Och det har ju då han och hans familj gjort. De har varit på flykt i ett halvår, och de är då liksom nu har de äntligen kommit till Stockholm, där de har en släkting som bor. Och de råkar då liksom komma till Stockholm exakt den dag som utbrottet av den här pandemin äger rum. Så han ser ju sin familj bokstavligen dö framför sina ögon, medan han då är den enda som överlever. Tror man i alla fall. Så det är en väldigt... Han kan inte språket. Han är visserligen väldigt duktig på engelska, men han är ju otroligt utsatt, för han kan inte prata med, han kan inte ett ord svenska, och han fattar inte vad som händer och sådär, och ska då bara försöka hitta den här släktingen som han ju aldrig ens lyckas hitta, men han inser ju att han är död precis som alla andra liksom. Så att han Nej, han var en kär liten, eller han var ju 12 när berättelsen startade. Ja, han är ju 12 hela berättelsen eftersom det bara utspelar sig några veckor. Men det sker ju ändå en ganska stor utveckling hos honom under de här böckerna. Så att, nej, jag tyckte om honom.
Ja, det finns mycket att diskutera om just virus, men det kan vi komma till en annan gång. För nu är jag väldigt intresserad av P3-serien Hotellet, för jag tror jag har lyssnat på den 4 gånger kanske. Jag måste fråga var du fick inspirationen till just Hotellet.
Alltså grejen var den att från början så var det ju så här att jag, det var Moa Gammel, skådespelerskan Moa Gammel, som även då var chef för SR Drama, eller konstnärlig ledare var hon väl för det. Då den här nya satsningen istället för radioteatern helt enkelt, som de ju då döpte om till SR Drama. Och de, som de då sen försökte modernisera, och där de då bland annat gjorde alla de här P3-serierna. Och de gjorde ju även P1, serie för P1 och P4 och sånt där också. Och hon och jag kände varandra sedan tidigare. Faktiskt för att vi försökte få till stånd en filmatisering av den här Danny Boy och kärleken en gång i tiden. När vi lärde känna varandra. Det var typ 2006-2007. I början av hennes skådiskarriär. Och sen så hade vi väl liksom gått åt olika håll och så under ganska många år. Men hon hörde av sig och frågade om jag var intresserad av att... För hon hade ju sett att jag hade gjort virus och sådär. Och då frågade hon om jag var intresserad av att skriva en skräckserie för dem. Som skulle då liksom eventuellt ha övernaturliga liksom drag. Och inte bara vara en slasher eller vad man ska säga. Och så hade hon en helt kort pitch som handlade om en återträff helt enkelt, där då människor börjar dö. Och hon var så där, men kan du försöka hitta på en historia utifrån det här? Men det lustiga var att den berättelsen från början, det skulle vara en återträff som skulle utspela sig mitt i sommaren på en skärgårdsö. Så det var vad jag först så skrev jag en synopsis och sen en lång storyline på, som blev liksom nästan som en halv roman i längd, där den här berättelsen som i stort sett var den berättelse som sen blev Hotellet, där den då utspelade sig i sommarmiljö på en skärgårdsö, inte i Stockholms skärgård utan i typ Kalix skärgård. Men sen då så insåg de att när jag väl hade liksom presenterat den idén och de i princip hade gett en grönt ljus, så var det några chefer högre upp på Sveriges Radio som sa att nej, men alltså vi kan en slasher-serie som handlar om hur ungdomar blir liksom brutalt mördade på en skärgårdsö, det låter för mycket som Utöja, det går inte liksom. Alltså, de var sådär att nej, det blir för osmakligt. Så då bad de mig att tänka på ett annat scenario där man skulle kunna göra den här historien istället. Och då började jag spåna, då hade vi hade en heldags workshop i Stockholm. Jag bor ju då sedan 11 år tillbaka i allra nordligaste Sverige, i en liten by som heter Vittangi som ligger 7 mil sydost om Kiruna. Och jag har tidigare bott en massa år i Stockholm. Men nu är då liksom det här mitt hem. Och då så började jag fundera, för det finns väldigt mycket turism här uppe. Och det är ganska mycket av sånt här turism. I Sverige så har man fokuserat ganska mycket, i nordligaste Sverige har man fokuserat ganska mycket på den lite mer exklusiva turismen. Att man ska erbjuda ganska köpstarka turister en unik upplevelse. Och inte då att det ska vara den här liksom vinterscharten eller vad man ska säga, som de kanske har lite mer av i Finland, där de ju skeppar britter i hundratusental varje år för att få åka och sitta i tomtens knä i Rovaniemi. Men liksom, utan här är det mer de här liksom små paketen och sådär. Och då började jag fundera kring det där, skulle man kunna skapa ett sånt koncept, använda det på något sätt. Så då hittade jag på ett hotell som skulle vara ett jättesuperexklusivt off-the-grid-hotell som har som sin USP, sin unique selling point, att det är då ett hotell som man ska kunna åka till och inte kunna vara kontaktbar för omvärlden, för att man då ska kunna få in det här liksom, att man inte helt enkelt ska så lätt ska kunna ta sig därifrån, på samma sätt som man då inte kan ta sig från en skärgårdsö heller, kanske om den ligger långt ut om man inte har någon båt. Och för att göra det då såklart ännu värre, så lät jag det bli liksom väldigt dåligt väder och en storm, så att de inte kan ta sig därifrån ens om de vill. Och så där. Men sen så lät jag liksom ändå historien fortlöpa ganska mycket som jag hade skrivit den ursprungligen i den här sommarmiljön. Men där man då istället då använder vintern och den här liksom... Så den utspelar ju sig då i Kirunafjällen, i trakterna kring Abisko. Så att det är väl då liksom, ja, bakgrunden till den historien, kan man säga.
Men karaktärerna i den, nu kommer jag inte ihåg exakt alla, men den man ser, tänker sig hela från början är Elena, som är någon form av bad guy i det här. Eller är hon det? Vi ska inte spoila hela, men just den twisten du har på slutet. Bara hur kom du fram till att den skulle bli just så? Vi behöver inte säga vad twisten är, men just konceptet. För det finns flera filmer som har den.
Jo, nej, men grejen är den att det är ju så himla svårt att hitta på en helt unik twist på de här typerna av berättelser och sådär. Det man får försöka göra är väl helt enkelt att man... Alltså alla historier, det känns ju som att nästan alla historier är ju redan berättade, eller vad man ska säga. Så att man får ju försöka berätta dem på ett sätt som känns någorlunda fräscht och någon ny liten twist eller vinkel eller någonting sånt på det. Och nu... Jag ska också säga det att grejen var ju den att när jag skrev ju då liksom själva berättelsen till hotellet och sånt. Men sen var det ju, heter det, Lola Sackov som också är seriens regissör, som sen skrev själva radiomanuset, eller vad man ska säga, alltså dialogmanuset. Men visserligen så hade jag väldigt mycket dialog och sånt redan i den här långa storylinen jag skrev. Men det skedde vissa förändringar i slutmanuset faktiskt. Inte i hur karaktärerna var. Och i hur twistarna är, eller vad man ska säga. De är intakta, men just dialogerna. Och sen är det också så att de bytte namn på nästan alla karaktärerna. Så nu försöker jag komma på vad Elena hette i mitt... Men det spelar ju ingen roll, jag vet ju vilken rollfigur du menar. Men till exempel så hon som är, vad man ska säga, som väl är huvudpersonen, som heter Ines.
The final girl kan man väl kalla henne.
Ja, precis. Ja, precis. Hon heter Saga i mitt originalmanus, eller vad man ska säga. Och hon som heter Rani, som är polisen som försöker utreda det här i efterhand. Hon heter Britt i mitt och sådär. Så det är lite sådana saker som också är annorlunda. Men ja, gud, vad ska jag säga om Elena? Ja, men jag vet faktiskt inte. Alltså det är svårt att komma ihåg exakt hur man resonerade faktiskt. Grejen är den att jag har nämligen funderat på att försöka skriva om den här berättelsen som en roman. Och där har jag lekt med några olika tankar på hur jag skulle göra det här. Liksom. Om man då skulle försöka göra det mer som en traditionell kriminalhistoria. Eller om man ska liksom köra fullt ut liksom någon sorts liksom Mats Strandberg-berättelse av det. Liksom, alltså, där det är liksom en skräckroman med mycket slasher-ingredienser och sånt där. Liksom, och utmejslade karaktärer som man får, och sånt. Men vi får se. Och också då liksom hur man ska göra med... vad är det egentligen som har hänt? Eller vad man ska säga liksom då, och sånt där. Och det finns lite olika sätt man skulle kunna välja att gå, tror jag. Nu är ju det här en en genre som inom bokvärlden inte liksom är särskilt stor i Sverige, ska man säga. Det är ju liksom en typ av berättelse som oftare berättas liksom inom som en skräckfilm eller som en sån här ljudserie helt enkelt som den var. Men det hade varit kul att lyckas göra den i bokform också som, och faktiskt lyckas få den såld ordentligt och så, där, så att det inte blir absolut inget fel med liksom små nischade förlag som fokuserar på liksom skräck och övernaturligheter och sånt, men det hade varit kul att kunna göra det på få en sån här berättelse och nå ut brett också, men det är inte så himla många författare i Sverige som lyckas med det. Det är ju typ Mats Strandberg och Sara B. Elfgren och Bergmark Elfgren och John Ajvide Lindqvist och så. Marcus Sköld har ju lyckats bra med sina, men inte liksom alls lika brett som de andra. Liksom. Så att det, ja.
Soda-serien, vad kan du berätta mer om just serien? Vi ska inte spoila några böcker nu egentligen, men just Soda-serien, hur kom den till dig?
Alltså det var en tanke om att jag skulle vilja skriva en liten större berättelse. Man kan säga, för att, hittills har jag ju, även om virus är ju en väldigt stor berättelse så tillvida att hela världen går ju i princip under liksom i ett virusutbrott. Men det är ändå en berättelse som är liksom, som utspelar sig nästan enbart i Stockholm och i Kiruna i de senare böckerna. Och lika då den här serien jag skrev sen som heter Nära gränsen, den utspelar sig här uppe i de här trakterna där jag bor, lite mer söderut i Tornedalen, trakterna kring Pajala och så. Och handlar väldigt mycket liksom om, ja, men om kriminalitet just mellan vid den finsk-svenska gränsen. Men här vill jag göra en riktigt stor konspirationsberättelse som där då liksom The Bad Guy skulle vara en organisation som har funnits liksom under väldigt lång tid och som antar någon, liksom lite så här bondskurksliknande proportioner, alltså någon spektreliknande organisation som är med och drar i tentaklerna. Och jag ville då på något sätt placera den i klimathotets tid, eller vad man ska säga. Nu är det inte i den första boken så är det ju som då heter Bränd jord, så är det ju en väldigt stort fokus på, för det är ju då i efter att nästa års stora FN klimattoppmöte COP29 har avslutats i fiasko, så inträffar ett väldigt allvarligt terrordåd på Frankfurts flygplats, och det är Frankfurt som COP29 har då arrangerats i min fiktion. Det är inte där det kommer att arrangeras i november nästa år i verkligheten, men i min bok är det och där blir det då så att klimatrörelsen blir anklagad för det här terrordådet där det dör 500-600 människor och det drar igång en historia där då liksom företrädarna för en klimatorganisation blir anklagade för att vara skyldiga till det här. Och de tvingas fly och ska då försöka rentvå sig själva. Men längs resans gång så får man liksom på något sätt så förstår man att det här handlar egentligen om någonting större. Eller klimathotet är ju stort i sig. Men de vill på något sätt använda det här för någonting annat, den här organisationen. Och vad det är de egentligen vill göra och åstadkomma, det får man liksom veta under resans gång. Jag håller på att jobba nu med del 2 som kommer att heta Svart horisont och kommer i september. Och sen så ska det väl komma en 3 också i början på nästa år. Den ska komma lite tätare än ett år. Nu är det ju kommer det bli ett år mellan 1 och 2, men förhoppningsvis så blir det kanske bara ett halvår mellan 2 och 3. Så vi får väl se vad det blir. Det är roligt att skriva något som är liksom just det här där man får utnyttja mycket av de här konspirationsteorierna som finns liksom, om att det kanske finns en sån här liksom, en dold världsregering och såna här saker som drar i trådarna och så. Nu är det inte en sån Men just det här också med hur till exempel Ryssland jobbar väldigt mycket med desinformationskampanjer och sådana saker. Liksom, och att det finns flera som kanske gör det och de gör det av olika skäl och sånt. Och att de kanske använder de här, skapar desinformation och på lite oväntade sätt för att få fram märkliga resultat påverka liksom världen i olika riktningar och sånt där. Så det är roligt att sitta och spekulera om sånt där.
I vanlig ordning så brukar vi prata om minst en film var när vi spelar in avsnitt och som vi har sett och som anses behöva uppmärksammas. Så jag tänkte, du kanske har sett någon bra film på senaste tiden som du tycker är värd att nämna?
Ja, alltså grejen var ju den att när jag började tänka på det här så började jag fundera lite grann om jag skulle ta något som jag har pratat lite sådär om Stephen King och sånt, om jag skulle ta något sånt där. Men det kändes så att grejen är den att en annan författare som jag har varit väldigt influerad av, som ju också har varit en av Stephen Kings stora ledstjärnor, det är ju författaren Shirley Jackson, som han har pratat mycket om i sina, som en stor influens i sitt eget skrivande och sånt där. Och som jag också sen, med hjälp av Stephen King, då började läsa väldigt mycket i de övre tonåren och sånt. Och sen när jag pluggade på universitetet så skrev jag även min C-uppsats om hennes mest berömda roman, alltså The Haunting of Hill House. Och den har ju nu, den har ju blivit filmatiserad flera gånger. Två långfilmer, men den som jag ändå tycker är den bästa filmatiseringen av den, och som ju den, också den som kanske förhåller sig friast till originalmaterialet, det är ju tv-serieversionen som kom på Netflix för några år sedan, som Mike Flanagan gjorde, som jag tycker är en otroligt bra skräckserie, och dessutom för jävla otäck. Alltså det ska villigt erkännas att jag tycker väldigt mycket om att se skräckfilm, men jag är ju dessutom en sån person som faktiskt är ganska lätt skrämd när det gäller skräck, och jag är inte, jag hoppar på de enklaste jump scares liksom. Även om jag vet att de kommer så blir jag ändå rädd för dem liksom. Det är något sånt där som jag aldrig riktigt lyckas komma över, så jag har ofta tycker ofta det är ganska jobbigt att titta på skräck, samtidigt som jag ju gärna vill göra det och sådär. Och jag tycker verkligen jag tycker alla de Netflix-serierna som han gjorde, nu har han ju gått vidare och ska börja skapa serier och filmer för Amazon Prime, eller Prime Video, som han har skrivit nytt kontrakt med. Men han gjorde ju en serie per år från The Haunting of Hill House och framåt, 2018 och framåt. Till nu var det väl Huset Ushers fall var väl den sista han gjorde nu senast. Och jag tycker verkligen att de är väldigt speciella. Men den är också verkligen den bästa, tycker jag. Så om det finns folk fortfarande som inte har sett den, så råder jag alla att göra det, helt enkelt.
Sen tänkte jag erbjuda dig möjligheten att säga kanske en egen hälsning, göra lite reklam för ditt arbete. Var hittar man dig, helt enkelt? Så kan vi säga.
Ja, alltså när det gäller sociala kanaler och sånt, så är jag väl mest verksam eller aktiv på Instagram. Som många författare så har jag mitt konto där är _ Daniel Aberg. Men söker man på mitt namn så är det väl så hittar man ju mig. Sen har jag en hemsida som heter danielaberg.se, där jag också förr skrev väldigt mycket om mitt eget skrivande. Jag har ändå en blogg där som faktiskt nästa år fyller en 20 år, så har jag liksom haft den ändå rullande ända sedan jag debuterade. Och så. Men förut under de 10 första åren av dess levnad så skrev jag nog på den varje dag, men nu blir det oftast bara 3-4 inlägg i månaden, och ganska ofta blir det bara att jag återpublicerar de här krönikorna jag skriver för Västerbottens-Kuriren. Men jag försöker även växla med lite annat material, men jag har ändå ganska mycket så här bokbranschrelaterade ämnen och sånt där, inte så mycket skräck, det kan jag verkligen inte säga. Men när det gäller liksom min litteratur och sånt, så är det ju så att, som sagt, mina ljudbokserier, med, där då Virus ändå får sägas vara den mest framgångsrika, finns ju då, det är ju Storytel som gäller om man vill lyssna på dem i sin helhet. Och de finns, så där finns ju då allt jag har skrivit. De finns även, allt jag har skrivit finns även utgivet i tryckt format. Så de går ju att köpa typ så här från Adlibris och sånt, hela Virus-serien och så där. Om man vill det. Och en del bibliotek har de fortfarande inne också, vet jag. Även om det har gått några år nu sedan de kom. Ja, vad ska jag säga i övrigt? Vill man lyssna på Hotellet så är den tillgänglig på Sveriges Radios hemsida. En skräckrelaterad ljudberättelse som vi inte har nämnt, men som tyvärr heller inte längre finns tillgänglig. Det var ju, jag skrev Sveriges Radio hade ju en satsning som heter Skymningsland under ett antal år. Och för den så skrev, till den sista säsongen av den serien, så skrev jag en skräckberättelse som med lite så här, vad ska man säga, folkloristisk tema, som hette Fäbodbröllopet, som handlar om ett par som reser till, på ett bröllop i Ångermanlands djupa skogar, men det visar sig att det finns på det här bröllopet så förekommer det väldigt mycket folktro, och de folk tror på näcken och en massa olika saker och skogsrån och saker. Och vilket såklart det här urbana paret inte gör, och det visar ju sig få ganska jobbiga följder. Jag tyckte det var en jätterolig historia att skriva. Tyvärr så finns inte den tillgänglig på Sveriges Radios hemsida längre. Däremot så finns den faktiskt utgiven i bokform. Men då är det i en lättläst version. Det är lättläst förlaget Vilja förlag som har gett ut den som bok. Så då är det bara en kort novell helt enkelt, skrivet på ett ganska enkelt språk. Men den finns också tillgänglig som ljudbok om man ändå vill lyssna på den. Och så där. Så det är väl det. Ja, om jag nu ändå är inne på det lättlästa, så har jag faktiskt, jag är verksam som det också, mer som författare. Jag har skrivit en lättläst serie för ett annat lättläst förlag som heter Hegas. En fyrdelad bokserie som heter Avbrottet, som utspelar sig i en värld som helt har förlorat strömmen efter en väldigt kraftig solstorm. Så det är också en dystopisk nutidsberättelse i samma anda som Virus, men i kortare format då.
Men då ska jag tacka så mycket, Daniel Åberg.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Och där har vi det, kära lyssnare. Ett stort tack till Daniel Åberg för att han delade med sig av sin resa genom litteraturen och skrivandets värld. Vilken inspirerande berättelse om den här konsten och framförallt passionen. Kom ihåg att utforska hans böcker. Mer information och länkar hittar du på hemsidan, som det finns en länk till i beskrivningen av detta avsnitt. Musiken kommer från Streamlacky, Keys of the Moon och mig. Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa kommande avsnitt, och klicka i 5 stjärnor på de plattformar som det går. Och vill du se våra avsnitt livestreamas när vi spelar in, kan du registrera dig på vår Patreon-sida. Och det är gratis. Du har lyssnat på Skräckbokcirkeln. Jag heter Patrik. Adjö på er.
Production.